Herre, vem är som du? Stor är du. Du fyller oss med ditt liv den här morgonen. Du har väckt oss till den här dagen, Herre. Tackar dig, Herre, för allt ditt goda som du har förberett för oss. Att du har dukat ett bord för oss, Herre, som vi kan få ta del av. Du kan få mätta vår hunger. Det vi längtar efter och det vi behöver, Herre, med din godhet, med ditt liv, med din kärlek och med din nåd, Herre. Jag tackar dig, Herre, för den som bara behöver få ett möte med dig den här förmiddagen. Herre, tack Gud för att du har det förberett, Herre. Det är som att det är någon särskilt när jag har bett inför den här söndagen som bara behöver få ett möte med dig, Gud. Som är hungrig och som törstar, som upplever att livet är en öken, Herre, som bara längtar efter att få någonting. Och jag tackar dig, Herre, för att du ska få komma den personen till mötes på ett särskilt sätt, Herre, den här förmiddagen. Men att du är helt suverän i att möta alla våra behov. Vad vi än har klivit in med genom dörrarna den här förmiddagen, Herre, så är du god och mäktig och stor. Att du kan möta oss och förse oss med precis det vi behöver, Herre. Prisa dig för det, att du är en sån Gud. En sån Gud vi närmar oss. Du är så god. Du är så stor. Vi bjuder in dig än en gång, heliga ande, att verka fritt, Herre, i den här lokalen, i våran gemenskap. Ja, i Jesu namn. Amen. Tack. Det kom mina anteckningar. Det är så jag och Sigrid jobbar. Vi kör mycket samarbete. Det är så roligt. Jag är så tacksam för Sigrid. Det är coolt när Gud skickar människor. Så är det. Och jag kom på, jag tror att det är tredje gången jag är här och predikar och ser nu. Det är ju jätteroligt. Tänk att få komma tillbaka en tredje gång. Det är ju jättestort. Jättehärligt att få möta er. Jag känner mig så hemma. Jag säger det, jag tror jag har sagt det alla gånger jag kommer hit. Men det, jag är ju så liksom uppvuxen i en kyrksal som är så här stor typ. Med ungefär, ni är lite fler kanske än vad jag är uppvuxen med. Den här innerliga lovsången, den här fina gemenskapen, det slår an någonting i mig. Och jag tror att det är bibliskt. Jag tror att det var så det bröt fram. Det var liksom när evangeliet spreds och människor kom till tro, så bildades det små gemenskaper som sen fick växa. Liksom. Och det står ni i Väddige. Ni får vara med och utbreda Guds rike. Och jag vet att det här är en särskild söndag. Det är fest varje söndag för att vi möts ju på uppståndelsedagen. Vi möts ju i liksom ljuset av att Jesus har uppstånden. Han är uppstånden. Han är levande och han är mitt i sin församling. Men igår så var det också någon som tog emot Jesus, vet jag, i Väddige. Det är ju seger alltså. En sån här, det är en segerdag idag. Och vi ska få fira gudstjänst, och det är det vi gör. Jag tänkte läsa ett riktigt sånt där härligt och hurtigt bibelord här till att börja med i min predikan ifrån Efesierbrevet. Det kommer bli lite Efesierbrevet och lite annat idag. Men vi börjar i Efesierbrevet 1, och det är Paulus som skriver till församlingen i Efesos. Och han vill peppa dem. Han vill att de ska lyfta blicken. Han vill att de ska få påminnas om vad det är för någonting de är och vem de tillhör och vad Gud har för planer. Då läser vi från första kapitlet, vers 17-23. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter, herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Ja, det är underbart bibelord detta. Och han påminner om här, kom ihåg vilka ni är, kom ihåg vem han är. Att han är upphöjd, allt ni har fått i Jesus. I kraft, i härlighet. Att det står om att de har ögon på hjärtat. Och att de här ögonen som finns i hjärtat, att de ska få ljus. Så att de ser, att de får rätt bild av vem Gud är. Och det som han har givit oss. Och sen så kommer han till en sån här härlig slutkläm som jag egentligen är det som jag vill skjuta in i liksom, som ingång i den här predikan. Det är ju detta med församlingen. Jesus är given till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och detta med att uppfylla är liksom Guds stora grej, kan man säga. Det är det Gud vill göra. Han vill fylla sin skapelse och han vill fylla människor med sin närvaro, med sin ande. Och han vill verka på det sättet att när han får uppfylla individer, församlingar, så sprider han sin närvaro. Och det är det han vill göra. När jag växte upp och fick åka hem till min hälsa på hos min mormor, så kokade hon kaffe i en sån här kokkaffekanna. Och jag vet inte, jag har diskuterat det lite det sista här med kokkaffe, för jag tror egentligen inte att kaffet ska koka riktigt, utan det ska liksom det här 96-97 grader någonstans kan man, när det sjuder, då ska man ta av det för att bli riktigt bra. Men det jobbar inte min mormor med, utan min mormor körde verkligen så det kokade. Och det som hände då var att hon hade en sån där visslande kaffekanna, va? Så att det visslade. Så då hörde man liksom när det var klart, var ju liksom tanken då. Det funkar nog ännu bättre på tevatten då, men hon körde med som kaffekokare. Ja, så var det. Och jag vet att ni är inne i ett predikotema, det här med brinnande hjärtan som ni har kört här hela hösten, eller är det så? Ja. Och det här med Guds närvaro, det här med att Gud vill fylla oss. Att det är som att jag återkommer till det kanske bibelordet jag tänkte på i första hand, men jag har några bilder på detta, men hur Gud vill fylla oss så att trycket ökar. Och sen kommer det ut som att det börjar vissla liksom i våra liv. Att Gud fyller oss så pass att det måste komma ut. Och jag tänkte ta tre stycken olika vinklar på detta. Hur Gud verkar, och tre olika sätt han vill fylla oss med. Tre saker som pyser ut. Jag tänkte börja med den tuffaste, med den lite jobbiga. Och sen blir det lite bättre och bättre så. Jag har läst profeten Jeremia den här hösten. Jag vet inte om ni har läst den boken nyligen. Men det är en jättespännande bok. Det är ganska mycket action. Men Jeremia, det är en kille som Gud utväljer för en väldigt otacksam uppgift. För han ska tala ord ifrån Gud till Israels folk i Jerusalem. Och han ska berätta om det hemska som ska komma mot dem. För att Gud har valt att straffa Israels folk. Och Jeremia är den här party poopern. Det är han som ska ge de här tråkiga beskeden. Och han gör det här på några olika sätt. Och ett tillfälle här som vi ska dyka in i. Då har han precis stått vid templet. Där människor kommer dit och firar sin gudstjänst. Och då står han där. Ja, njut så länge det varar, för snart då kommer det någon och då kommer det komma ett folk och tillfångata er, och ni kommer bli straffade och det kommer bli väldigt, väldigt dåligt. Och då är det så att föreståndaren där i templet, han blir så arg på Jeremia så att han straffar honom. Han låter honom bli pryglad, alltså piskad, och sen sätter han honom i stocken, som en otroligt onaturlig ställning. Liksom där han får sitta över natten och skämmas för att han har gjort, liksom betett sig så illa. Och sen så kommer vi till en text i Jeremia 20. Då säger Jeremia så här: du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och besegrade mig. Jag har blivit till ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Så ofta jag talar måste jag klaga. ropa över våld och förtryck, för Herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta, instängd i mitt inre. Jag ansträngde mig att hålla den inne, men lyckades inte. Det brinner en eld i hjärtat på Jeremia. Han skulle rent liksom rationellt tänka att det vore väldigt skönt att slippa göra det här. Komma med de här budskapen, vara så obekväm, få alla de här bestraffningarna, det här hånet och allt som kommer emot honom. Men det går inte, för att det brinner en eld i Jeremia. Det är någonting som trycket där inne gör att det måste ut. Jag försökte till och med hålla det inne, men det gick inte. Jag ansträngde mig för att hålla det inne, men lyckades inte. Det här är en ganska lurig text. Jag brukar alltid undervisa om Gud så här för tonåringarna. Ja, men Gud, han är en gentleman, ni vet. Gud, han kommer bara när han blir inbjuden och sådär. Men här är det som att liksom Gud nästan våldför sig på Jeremia. Han har liksom inget val. Men egentligen ska vi läsa fortsättningen här. Då landar ändå Jeremia i, ja, men jag går med dig Gud och du är på min sida och du är stark. Även om de här människorna beter sig illa mot mig så är du på min sida. Så att han vänder ändå i det där. Men det finns ju någonting som är oerhört obekvämt i detta. Han får lida och han får kämpa i detta. Men han kan liksom inte släppa detta, för att Gud har gett honom ett budskap. Det är som en kallelse, det är som att Gud har gett honom ett uppdrag som han ska fullfölja. Och det går ganska mot våran tids, liksom, tidsanda av att jag ska själv bara bekräfta mig själv och allting ska bara bli som jag vill och som jag har tänkt. Men Gud har lagt någonting över Jeremias liv av att du ska göra någonting för mig här i detta. Och det måste komma ut. Och ja, det här är en knepig text som sagt, men jag kände att jag ville, den här behövde vara med på något sätt, att det brinner någonting i hans liv, det brinner någonting i hans hjärta som måste få komma ut. Det kan vara så att det ligger över ditt liv någonting som måste få komma ut. Någonting som är obekvämt, någonting som inte passar in, men som är från Gud. Och jag vill bara skicka med den som en av de här sakerna som kan få brinna i våra hjärtan, det är det profetiska tilltalet. Profetiska budskapet tror jag har kallat punkten. En av mina punkter, en av de grejerna som jag tror kan få brinna på våra insidan som behöver komma ut. Var frimodig. Det var Jeremia och han fick se också Gud hålla handen över hans liv och Gud fick vara med honom i de tuffa motstånden, men Gud var med honom och han fick se Gud vara trofast. Det andra jag vill lyfta, det handlar om det som vi har sett och hört. Och vi ska läsa en liten text här om två grabbar som har fått se fantastiska saker hända. De är uppfyllda utav vad de har fått vara med om. Och när vi kommer in här så står de här två lärjungarna som det är Petrus och Johannes. De står framför det ledarskapet det judiska ledarskapet i Jerusalem och de har blivit anklagade. Och vi läser ifrån Apostlagärningarna 4 om när de är inför rådet. Vers 13-20. Då säger de så här: när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. När de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sedan med varandra. De sa: vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet Jesus alltså. Då kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Det här är när de har mött en man vid ingången till templet som var lam. Och han ville ha pengar utav Petrus och Johannes. Och de sa, det har vi inte. Men det vi har, det ger vi dig. Alltså, i Jesu Kristi namn, res dig upp och gå. Så får den här förlamade mannen resa på sig, ta sina första steg. Så blir det party. Men det är inte populärt. Utan den här Jesus-grejen är provocerande för många av de här judiska ledarna. Så de behöver tillrättavisa dem. Skärp er, ni får inte undervisa i Jesu namn längre. Och då säger de, vad spelar det för roll vad ni säger? Vi är ledsna, tråkigt för er. Men vi har fått se Gud göra sådana fantastiska saker. Vi kan inte hålla tyst om vad vi har sett och hört. Vi är så uppfyllda, det finns ett tryck liksom i deras hjärtan. Det är som att det brinner en eld av det de har sett och hört som måste få komma ut. Vittnesbördet är min andra punkt. Någonting som bara, vi kan inte hålla tyst om vad vi har fått vara med om. Jag tycker det är så roligt. Det är så spännande. Gud söker människor på så många olika sätt. Och vi har en sak då i Pingstkyrkan i Varberg där. Så vi möts med alla som är med i teamet, om man är pastorer eller anställda. Eller så sitter vi i en ring och så pratar vi vad vi gjort förra veckan. Och då är det nästan alltid att det är någon. Ja, och sen var det där. Man liksom ser att Jesus är med och verkar i människors liv. Att människor får möta honom, människor får bli helade, människor får bli fyllda av den heliga ande, människor blir frälsta, människor vill döpa sig. Vi får höra vittnesbördet, liksom. Vi sitter och vittnar för varandra där egentligen om vad Gud gör, vad han har gjort den senaste veckan. Och det är en sån plusmeny att jag får ha det i mitt jobb. Vi sitter där och vittnar för varandra. Och jag tror att Gud gör väldigt mycket i Sverige. Och det är liksom Gud rör sig och gör så mycket grejer. Att vara ett vittne, det som har gjort starkt intryck på dig kommer du att prata om. Vi läcker vittnesbörd egentligen hela tiden, oavsett om det hur det var på konserten eller på fotbollsmatchen eller vad vi har sett på TV. Det du har varit med om och gjort intryck på dig, det kommer vi att tala om och det kommer läcka. Men för dem är det vittnesbördet om Jesus och det Jesus har gjort som liksom sipprar ut, trycker fram. De kan inte hålla det tillbaka. Vittnesbördet finns där. Och jag vill också uppmuntra er. Det här är ett rykande färskt vittnesbörd som de liksom måste dela med sig av. Det är liksom det som håller dem. Men jag vill också bara lyfta upp att det du har varit med om, dina vittnesbörd som kanske är 10, 15, 20, 25 år gamla, det kan vara sprängstoff i det. Det kan vara precis vad du ska dela med dig av. Så det är viktigt liksom att påminna dig om vad Gud har gjort i ditt liv. Vad bär du för vittnesbörd? Vad har du varit med om som liksom kan få, när du liksom tänker tillbaka på det där som sätter ditt hjärta i brand, som kan få bli levande för dig igen. För Jesus är ju densamme igår och idag och imorgon med. Så att han gjorde någonting för 15 år sedan, det är fortfarande lika, det är samma tyngd det är för att Jesus är densamme idag. Så att jag vill bara uppmuntra er att låt vittnesbördet få liksom flöda, låt det få komma fram och påminna er om vad Gud har gjort och uppfyll er med det. Och jag tror att det kan få tända era hjärtan och att det ska få brinna, och att de vittnesbörden, att vi ska få fyllda av vittnesbörd, att det ska få komma fram, att vi inte kan hålla, vi kan inte vara tysta med det vi har sett och hört, precis som för Petrus och Johannes. Det var min andra punkt, sen kommer vi in till den tredje. Det som liksom ökar trycket, det som brinner på insidan, och då är det Paulus jag vill lyfta. Vi ska ligga kvar här i Apostlagärningarna. Vi ska läsa om Paulus, för han hade andra drivkrafter förut, nämligen innan han fick vara med om häftiga grejer. Så ifrån Apostlagärningarna 9 ska vi läsa om Paulus. På den här tiden hette han Saul, eller Saulus. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus, om han kunde finna några som tillhörde vägen. Det är den kristna tron alltså. Män eller kvinnor skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in i staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Så det Paulus är driven utav, det är mordlust. Han hatar församlingen som börjar växa. Han hatar den rörelse som lyfter namnet Jesus och som berättar om att Jesus dog och uppstod, och som sprider sig som en löpeld i Jerusalem och trakterna där runt omkring. Han är så nitisk i frågor om lagen och att följa Guds ord, så att han ser att det finns inte en chans att detta har med det att göra. Och han är helt övertygad om att han gör rätt saker som förföljer det. Och han är så driven utav det här det här mörkret, att han verkligen vill strypa detta så snabbt han bara kan. Tidigare här har han precis stått och sett på när en av lärjungarna som heter Stefanus blev stenad. Han var den första martyren. Han fick ge sitt liv för sin tro. Han drevs utav detta, att fler och fler skulle få upphöra att följa Jesus, att det här rörelsen skulle stanna av. Men det som händer är att det här hatet han känner mot församlingen får snabbt vändas till kärlek till Jesus. För han har den här erfarenheten där det här ljuset kommer över honom, och han liksom, det är som att han blir slagen till marken där och han liksom är helt borta. Och så bara: vem är du? Jag är Jesus, den du förföljer. Och det är otroligt starkt, för att det Jesus säger är att jag och min församling, vi är ett. Jag identifierar mig med församlingen, även i värdighet. Jesus identifierar sig så med oss. Och det är vackert. Och den här förlåtelsen, den här upplevelsen att Paulus får ha här, hur Gud kallar honom trots liksom det mörker han har burit och det som han har varit, så är det som att det förändras så snabbt genom att han får möta den här lärjungen som heter Ananias, som berättar om liksom evangeliet, och han får vända om där. Och sen bara några, verkar det som att någon dag efter, så står han och vittnar och berättar om att Jesus är vägen. Det har vänt så snabbt. Hatet mot Jesus vändes till kärlek. Och han talar om detta i Efesierbrevet 3 på ett sånt otroligt vackert sätt. Ska läsa det tillsammans. Vers 14-21. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Det stora som Paulus vill leda dem in i är Guds kärlek. Hans oerhörda kärlek. Att de ska bli rotade, att de ska bli grundade i den här kärleken. Och inte bara att det ska vara den här personliga erfarenheten, utan det finns en dimension till, som är att vi tillsammans kan få uppleva. Det är inte förrän vi tillsammans står och kan vi liksom, tillsammans kan vi upptäcka den här kärleken. Innan dess så förmår vi inte få bredden, längden, höjden, liksom, vidden av hur otroligt mycket, hur stor Guds kärlek är. Hur vi kan lära känna den tillsammans i våran gemenskap. Jag tänker ibland att det är som att vi kan ju få en ton så här. Den kan ju vara snygg i sig, liksom. Det kan vara en ton så där, men det är när man lägger ihop flera toner i en harmoni så det blir ett ackord, då blir det riktigt snyggt. Och det är som att tillsammans blir det mer. Tillsammans blir det vackrare. Tillsammans kan det bli någonting som blir helt fantastiskt. Det är som att och vi tillsammans avslöjar och får upptäcka Guds kärlek. Och den här kärleken driver Paulus. Den styr hans liv. Trycket i Paulus kommer från Guds kärlek som fyller honom, som rör vid honom gång på gång och som han i en gemenskap bara får bli så uppfylld av att det kommer ut, det flödar ut. I andra Korinthierbrevet 5:14 läser vi: Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Men just den här kärleken, han kopplade till Jesus har dött för oss där. Men att kärleken driver honom. Den tvingar honom, står det på något annat ställe. Det är som att han har inget val, för att den här kärleken fyller honom och det blir ett tryck i hans liv som innebär att han liksom lever det här livet naturligt av att han blir så fylld av den här kärleken. Det kommer ord av kärlek ur hans mun. Det kommer ett liv i tjänande ur hans händer, ur hans kropp. Det pyser, Guds kärlek tar sig uttryck när det får fylla honom. Ditt och mitt liv, vi läcker ständigt. Det kommer ut någonting ur oss. Det är liksom oundvikligt att det är så. Och du vet säkert vad dina kollegor läcker för någonting. Vi kan läcka så mycket olika saker. Det kan komma ut så mycket saker ur våra liv. Jag vill tala om brinnande hjärtan. Att Gud vill fylla oss. Och att det blir ett tryck i oss som innebär att det måste komma ut. Det måste få flöda ut någonting ur oss. Du kanske känner att det här var en predikan som inte jag riktigt var med på, eller den här blir inte så relevant för mig, för jag upplever inte att jag har något tryck i mitt liv. Jag upplever att det är liksom, ja men så mycket är jag inte i det. Det blir inte liksom det här trycket i mig att det måste ut. Så det här kanske inte var liksom den starkaste bilden. Jag vet inte. Du kanske inte känner något tryck i ditt liv, att det inte brinner på insidan, att det inte känner att det är någonting som måste ut. Och därför vill jag landa den här predikan i den absolut viktigaste förutsättningen för ett hjärta som brinner. Och det är så ljuvligt. Det är så gott. För att i den här världen som drar oss mot oss själva, som får oss att leva med en kroppshållning där vi blir liksom det här perspektivet att jag fokuserar på mig själv så mycket. Jag blir så uppfylld av mig själv. Men livet är inte särskilt vackert och det är inte särskilt mycket härligt som kommer ur det här. Men det är som att Gud vill lyfta oss. Och vi börjar med att sjunga: Jag lyfter min blick, jag sätter mitt hopp till Jesus Kristus. Och det är så ljuvligt, för att det är där som vi blir fyllda. Det är där vi får lyfta våra blickar mot honom. Och liksom ta in vem han är. Låt er uppfyllas av den heliga ande, står det i Efesierbrevet 4. Jag tycker det är en underbar uppmaning. Att få låta sig bli uppfylld av det Gud vill. Gud som vill fylla allting. Han vill fylla den här jorden med sin närvaro. Och han har utvalt församlingen för att göra det. Och han vill fylla oss med sin heliga ande. Han vill fylla oss med sin kärlek. Och det är så gott att få leva ett gudsupptaget liv. till skillnad från ett självupptaget liv. För det finns så mycket frid, så mycket nåd, så mycket förlåtelse, så mycket kraft när du får fokusera på honom. Och det är så gött att du är här den här förmiddagen. Vi ska få fortsätta här och vara i bön och vi ska söka Gud tillsammans. Vi ska lyfta våra blickar än en gång. Han som vill fylla dig. Han som vill ge dig av sin ande. Han som vill öka trycket i ditt liv så att det får bli ett naturligt flöde. Ett naturligt flöde. Det är liksom ingen prestation utan det måste ut. Det är så gott när det får vara så. Jag tror Gud har det för oss var och en. Att han vill fylla dig så till den milda grad att det måste ut. Och det kan få göra det på många olika sätt. Det kan få vara ett profetiskt tilltal. Det kan få vara ett vittnesbörd. Det kan vara ett liv i kärlek. Ett ord av kärlek, ord av omsorg. Evangeliet som får flöda ut ur ditt liv. Men just nu får vi lyfta våra blickar mot honom. Han som står där med sårmärkta händer. Han som tog din synd på Golgata kors. Av kärlek till dig. Han som strålar av härlighet. Han som är helig. Han som inte liknar någon annan. Men som bjuder oss så nära honom hela vägen fram. Oavsett vilka vi är. Oavsett vad vi har varit. Så är du välkommen inför nådens tron. Där du ska få se hans blick. Han som möter dig där du är. Han som ser igenom dig. Rakt igenom allt som är du. Och ändå älskar dig och mig. Med sån otrolig kärlek. Han älskar dig så otroligt villkorslöst. Att han har ingen liksom agenda. Att han vill utnyttja dig. Eller få ut någonting särskilt av dig. Utan han älskar dig. För den du är. Han vill liksom bara genomstråla dig. Med den här kärleken. Den här förmiddagen. Om det känns naturligt så får du gärna hålla fram dina händer så ska vi be tillsammans att Gud bara ska få fylla oss. Ja, det är din stora glädje att fylla dina barn, Herre, med din ande, med din frid, med din kärlek och med din nåd. Att du ska få tända våra hjärtan, ska få brinna, Herre. Den där blicken från dig. Vi får mötena med dig, Herre, som ska få tända våra hjärtan. Vittnesbördet om vad du har gjort. Ska få tända våra hjärtan. Budskapet från dig, Herre, ska få tända våra hjärtan. Herre. Tack Gud för ett naturligt utflöde, Herre. Att det bara ska få, vi ska få sprida Jesu underbara doft, Herre, när vi går fram, Herre. Inte i egen prestation, inte i egen ansträngning, utan att det bara ska få läcka så naturligt. För vi är uppfyllda utav dig. Så kom helige ande. Kom helige ande. Fyll oss, Herre. Vi längtar efter mer av dig. Vi behöver mer av dig. Behöver mer av dig.